Ja, det var länge sedan jag har fått stå här. Minst två söndagar som jag inte har varit här. Och det är länge sedan. Gud, han är trofast. Det har vi fått uppleva. Både på vår resa till Israel och ni som har varit här och på konferensen i Värnamo där vi har varit. Och ja, på de olika platser i de olika upplevelser. Vilken fantastisk Gud vi har. Eller är det bara jag som tycker så? Vi har en underbar Gud. Och i och med att ni inte har haft möjlighet att vara på konferensen så har jag tänkt att jag tar hit en bit av konferensen. Och stanna kvar vid det ämnet jag hade där för en vecka sedan. Och både utmanar och välsignar. Om vi läser tillsammans ifrån Romarbrevet 11, verserna 16 till och med 24. Romarbrevet 11, verserna 16 till och med 24. Och jag läser i Herrens namn. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutit bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympat bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se, här är Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på det äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Ja, det äkta olivträdet. Om jag skulle ställa frågan så här till er. Vem är det äkta olivträdet? Då kanske några skulle säga, ja men det är klart, det är Israel. Och vi är inympade i Israel. Jag har själv sagt så i många år. Och jag har liksom följt det jag har hört och det jag har läst. Och jag tyckte det här stämde väldigt bra överens med mig som troende på Jesus och som en Israels vän som jag är. Men vi får alltid göra så här, vi får gå till det som Guds ord säger, eller hur? Är det någon mer än jag som gärna vill följa Guds ord? Vi vill inte följa människors läror. Vi vill inte följa några idéer som verkar vara hyfsade bra, utan jag och vi vill följa Guds ord. Och därför är det viktigt att vi tittar på det som egentligen står här. Vad är det som Herren vill säga till oss? är det äkta olivträdet hela Israel? Eller är det bara en del av Israel? På grund av vad tillhör de här olika grenarna det äkta olivträdet? På grund av vad? Amen. Som vi alla förstår så är ju den här texten om olivträdet, det är en bild. Och där bakom den här bilden finns ju en sanning som Herren vill lyfta fram. Och då behöver vi förstå den här bilden. Och jag har ställt mig själv följande frågor. Vem är roten? Och också stammen. Nu nämns inte stammen i texten. Märkligt nog. Det talas om roten och det talas om grenarna. Men det är klart, det måste finnas någon stam däremellan. Alltså jag utgår ifrån att det finns en stam där också. Så vem är roten och i så fall också stammen? Vilka är olivträdets naturliga grenar? Och vilka är det vilda olivträdets grenar? Innan jag går in och försöker besvara dessa olika frågor så måste jag först ta den här bilden lite grann, rent teknisk, om att ympa in. Nu är jag ingen lantbrukare. Jag har aldrig gjort det själv. Men jag har kollat på nätet. Och det finns ju en hel del på nätet. Man kan googla. Som någon har sagt, jag tänker inte längre, jag googlar. Så jag googlade. Och i en tidskrift som heter Allt om trädgård så står det så här. När man ympar eller okulerar, nu måste jag direkt säga att det är i princip två nära besläktade teknik. Jag ska inte gå in nu på detaljer, det får vi fråga folk om sen. Men i princip handlar det om samma teknik. Så jag fortsätter. När man ympar eller okulerar, opererar man ihop två plantor för att göra en. Är ni med? Man tar två plantor, opererar dem ihop så att de blir en. När de två plantorna har vuxit ihop är tanken att den ska förena de två olika plantornas bästa egenskaper. Det är därför man gör detta. Man tar alltså en gren från en planta, från ett fruktträd till exempel, som har vissa önskade egenskaper. En viss sötma, ett utseende, en färg, mängden av frukten. Och så vill man att dessa positiva egenskaper ska komma in i något som också är positivt. Kanske mindre, vad ska man säga? De blir inte sjuka så fort. De är lite mer härdiga, eller hur säger man? Alltså de står emot sjukdomar då. Och då får man ihop dessa två, sötman och en frisk planta, till exempel. Det som är bra och önskvärt kombineras med något annat som är positivt för att få ett ännu bättre resultat. Det är det vanliga. Nu vet jag inte om ni la märke till i vår text. Där händer det något som är egendomligt. För här tar man inte något som är bra och ädelt och ympa in i något annat som är bra. Utan här tar man något som är en vild olivkvist. Mindre kvalitet. Mindre frukter. Och så ympar man in det i något som är bra. Som är ädelt. Alltså man går mot naturen i den här bilden. Då tänker jag på något som står i första Korintierbrevet, i första kapitlet, i vers 28. Där säger Herren så här: det som för världen var oansenligt och föraktat har Gud utvalt. Lite grann den här tanken av liksom det som är inte så mycket värt. Vi, många av oss, kanske har en sådan bakgrund. Oansenlig och föraktat, det väljer Gud. Vilken kärleksfull tanke. Tänk att han ser ett värde i mig. Han ser ett värde i dig. Vi behöver inte vara stora inför världen. Vi behöver inte vara de bästa i allt. Vi behöver inte vara världsmästare. Nu har vi inte ens kommit med i semifinalen. Men alltså, man behöver inte vara världsmästare för att bli accepterad och älskad av Gud. Det som för världen var oansenligt och föraktat, det har Gud utvalt. Jag ser mycket av den tanken i bilden om olivträdet. Men hur är det nu? Om vi tittar lite mer på den här bilden. Vilka är det äkta olivträdets grenar? Har ni ett förslag? Vilka är de naturliga grenarna? Det äkta olivträdets grenar? Det är det judiska folket. Det är judar som har funnits med i det äkta olivträdet. Det är de naturliga grenarna. Några av de naturliga grenarna förblev i det äkta olivträdet. Men inte alla. Så vi kan inte säga att alla judar är automatiskt en del av det äkta olivträdet. Utan en del, läser vi här, har brutits bort. De är inte kvar i det äkta olivträdet. Så kontenten av detta är att några judar är kvar i det äkta olivträdet och några har brutits bort. Det är det texten säger. Vilka är då det vilda olivträdets grenar? Är det alla som kallar sig för kristna? 2,2 miljarder på vår jord idag. Sammanhanget visar att det är människor som inte av naturliga skäl tillhörde trädet. Men de kom utifrån. De kom från en annan bakgrund. De flesta av oss, tror jag, så långt jag vet, är inte judar av naturlig börd, eller hur? Men vi har kommit från ett annat bakgrund. Vi är från dessa vilda olivträd. Om vi går tillbaka i historien, då kommer vi från sådana olivträd som har tillbett asagudar och tår och vad de nu allt hette. Eller om vi går ner till Libanon, då var det Baal. Vi har fortfarande Baalbäck. Uppkallad efter falska gudar. Alltså, vi har kommit från dessa vilda olivträd. Men nu får vi komma in bland detta äkta olivträdet. Så jag tycker det är väldigt enkelt. Det äkta olivträdets grenar, de kommer från det judiska folket. De vilda, det är alla de andra som inte tillhörde det judiska folket från början. Och nu kommer vi fram till den viktiga frågan. Vad är det då vi blev inympade i? Vem är roten och stammen? Och då ställer jag mig frågan så här: kan det vara det politiska Israel? Alltså nationen Israel, efter kött och blod. Alla som börjar tro på Jesus, blir vi judar? Nej, det blir vi ju inte. Eller hur? Det är självklart. Jag menar, det hade varit roligt för mig när jag bodde i Israel och jobbade, om jag hade kunnat gå till Migrationsverket där och säga: men jag tror på Jesus, jag vill ha uppehållstillstånd här, jag vill bli medborgare här. Jag tror de hade nu bara skakat på huvudet och sagt: du får inte ens 3 månader, varsågod, lämna imorgon. Det funkar inte på det sättet. Vi blir alltså inte judar bara på grund av att vi tror på Jesus. Vi blir inte inympade i det som är av kött och blod, det Israel som finns idag. Tänk också rent praktiskt, om det vore så, om 2,2 miljarder kristna som bekänner sig till Jesus på ett eller annat sätt skulle säga okej, nu får jag flytta dit. Det skulle bli väldigt trångt. Rent praktiskt. Men om vi säger okej, inte 2,2 miljarder, säg alla frälsta, pånyttfödda kristna. Om det är så att vi blir en del av det judiska folket genom tron på Jesus, då skulle vi ju också gå in under dessa löften att vi ska tillbaks till hemlandet. Och då skulle ni behöva sälja era villor, kära vänner. Volvo och Woven kanske också. Och så skulle vi behöva flytta till Israel, för då har vi blivit en del av det judiska folket. Ni förstår, när man tänker tanken lite längre, det blir väldigt svårt att säga vi blir inympade i Israel genom vår tro på Jesus. Men då kanske någon säger okej, inte det politiska, inte staten Israel. Det kanske är judendomen som religion. Är judendomen som religion den feta roten i det äkta olivträdet? Det finns en riktning inom judendomen som heter Kabbala. En väldigt, väldigt helig, djupt rotad, mystisk del av judendomen. Är det den mystiska grenen inom judendomen som tror på reinkarnation som vi har blivit inympade i? Inte jag. Är det ortodoxin med den rabbinska visdomen som följer Talmud och Mishna istället för gamla och nya testamentet? Är det den grenen vi har blivit inympade i? Ska vi nästa vecka komma alla med svart hatt och skruvlockar? Och alla män som sitter här, varsågoda, omskär er. Det blir en rätt så smärtsam upplevelse. Ska vi börja hålla 613 bud och förbud? Alltså, är det judendomen vi blir inympade i? Och jag tror att svaret är också väldigt tydligt nej. Och framförallt inte när man tänker på att den ortodoxa judendomen än idag bekämpar Jesus. De kallar honom än idag inte för Yeshua, som hans rätta namn vore på hebreiska. De kallar honom för Yeshu. Och då tar de bokstäverna och tolkningen av detta blir: må hans namn bli utplånat. Så kallar de Jesus än idag och vägrar att kalla honom för Yeshua, vilket vore frälsaren. Blir vi inympade i detta? Och svaret är nej. Så. Om det äkta olivträdet som vi blir inympade i inte är det politiska, naturliga Israel efter kött och blod, och om det inte är judendomen som religion, var är det då? Vad säger ordet? Låt oss se först lite närmare på grenarna. Vers 17 läste vi: några av grenarna, några av Israels barn har brutits bort. Varför blev de bortbrutna? Och Vatsi har redan gett ett svar här tidigare. De blev bortbrutna genom att inte tro på Jesus. Så det är det som är skiljelinjen. Varför blev de bortbrutna? Det var att de inte trodde på Jesus. Nu kan man ju säga, men hur var det innan Jesus? Då hade de en tro på den levande guden som hade profeterat om den kommande Messias. Så man trodde på Messias som skulle komma, man trodde på Gud, man tog honom på allvar. Och efter Jesus då är det tron på Gud genom Jesus Kristus. Tron, kära vänner, det är ingen ny tanke, utan det är något som går genom hela Bibeln. Det är uppenbart. Vad var det som gjorde att Abraham räknades som en rättfärdig människa? Det var hans tro. Genom tron räknades han som rättfärdig. Första Mose 15:6. Hur kom det sig att av en hel generation av israeler bara två kom in i löfteslandet? Och resten av den generationen dog ut i öknen. Vad var det som var skillnaden mellan dessa två och dessa andra? Ett helt folk. Det var tron. Josua och Kaleb trodde på Gud. På hans löften. De sa vi kan inta landet. Medan de andra sa det är omöjligt. Vad var det som gjorde att David kunde besegra Goliat med bara en liten sten? Hela Israels armé här låg mot filisternas här. Där vid Terebintdalen. Vi var och besökte platsen nu för någon vecka sedan med ungdomarna. Vi stod där, vi såg platsen där detta hände. Vad var det som gjorde att han vann en seger? Och inte armén. Han säger, vad säger han till Goliat? Jag kommer till dig i Herrens namn. Han hade tro på Gud. Och det var det som gav honom seger. Vi skulle kunna fortsätta så hela tiden. Det finns som en röd tråd genom hela Gamla testamentet och förstås Nya testamentet. Vi har Elia som säger, jag är ensam kvar. Vad säger Gud till honom? Nej, jag har 7000 som inte har böjt knä för Baal. Det har alltid funnits, som Bibeln kallar det, en kvarleva. Det har alltid funnits de i Israel som höll fast vid tron, medan de andra som tillhörde folket enligt köttet inte trodde. Så den röda linjen, skiljelinjen, har hela tiden varit tron för att höra till eller inte höra till. Några av grenarna, några av Israels barn har brudits bort. Vilka är de som blev inympade? Vi har redan sagt, de kommer alltså utifrån. Hedningar skulle jag kunna säga. Du vet väl att du är en hedning? Tage, när har du sist blivit tilltalad som hedning? Då tänker vi på folk i Afrika, men hedningar, alla de som inte är judar är hedningar. Men vi är hedningar som tror på Jesus. Men hur kommer vi in i detta äkta olivträdet? Vad säger texten? Det är genom tron. Det är genom tron. Så genom otro blev de bortbrutna och genom tro har vi kommit in. Så det som är i princip den stora läran här, det är att vi ska leva i tro. Vi ska tro på Jesus för att komma in i hans välsignelser. För att vi ska kunna komma in i detta förbund som gäller alla de som tror. Men de som inte tror, om de nu är judar eller icke-judar, de är inte en del av detta fantastiska äkta olivträdet. Vägen ut eller in i det äkta olivträdet, det är tron. Hur många namn har vi fått genom vilka vi ska bli frälsta? Det finns ett namn. Och det är Jesus. Inget annat namn är givet under himlen genom vilket vi ska bli frälsta. Men tack och lov att det finns. Och det finns för alla. Det är inte uteslutande, utan det är inkluderande. Alla som vill. Alla som bara har den önskan får komma när som helst och är välkomna. mer än välkomna. Det är genom tron på Jesus som grenarna får del av rotens fetma. Det är genom tron på Jesus som vi blir rättfärdiggjorda. Det är genom tron på Jesus som vi kan vinna seger, precis som David. Det är genom tron på Jesus som vi får del av de härliga, fantastiska löftena. Någon har räknat på detta och sagt, det finns ett fantastiskt löfte för varje dag under årets lopp. Och jag tror att det är ett understatement. Jag tror det finns fler löften än så. Och genom tron på Jesus kommer vi in i detta näringsrika flödet från Guds välsignelse. Det är det bilden talar om. Så, grenarna har vi talat om. Vad roten och stammen inte kan vara har vi talat om. Och nu vill jag proklamera vad roten, den feta roten, är. Det står i vers 16. Är roten helig, är grenarna heliga. Vem är helig? Gud är helig. Det är ifrån Gud som detta flödet kommer. Och som det står, är roten helig, är grenarna heliga. Så om vi är inympade genom tron på Jesus, vet ni vad ni är då? Då är ni heliga. Har du tänkt på det i morse när du gick upp, att du är en helig kvinna, en helig man? Och det har inget med känslan att göra. Utan det är ett faktum. Tror du på Jesus så är du helig. Så nästa gång innan ni börjar och skälla på mig, så tänk på det att jag är helig. Då kanske korrekturen blir lite mildare. Nu har jag inget konkret i tankarna där, men ni förstår. Vi är heliga. Tänk på den som sitter bredvid dig, som tror på Jesus. Den personen är helig, för roten är helig. Det ligger inte i personen, det ligger i roten. Och det är Gud själv. Roten, säger texten, den är fet. Och jag behövde googla igen. Vad skulle man kunna säga istället för det som översätts för fet? Ja, den är frisk. Den är full av växtsaft och livskraft. Och igen frågan, vem är källan till livet? Vem är upphovsmannen till all välsignelse? Varifrån kommer alla våra goda gåvor? Ja, de kommer ju från Gud. Halleluja! Och till sist så avslöjar Guds ande här i den här texten att det är roten som bär grenarna. Både de naturliga och de vilda. De blir burna av roten, av Gud. Det är inte judarna som bär oss. Det är så det har utlagts många gånger. Men det är Gud som bär både judarna och hedningarna som tror på Jesus. Han är roten och stammen. Halleluja! Det är större än något folk eller någon människa. Det är Gud själv. Det enda som bär när allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet, eller hur? Hebreerbrevet författare skriver i kapitel 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman, roten om man så vill, och fullkomnaren. Han är allt i allo. Det är budskapet i det äkta olivträdet. Och när vi nu har förstått bilden, då är det viktigt också att vi lyssnar till uppmaningen. För det finns en uppmaning här. Att vi inte ska förhäva oss. Att vi inte ska tycka bättre om oss än vad vi borde. Och det tycker jag borde vara självklart i alla sammanhang. Vem är jag? Vad har jag att komma med? Jag är inte bättre än någon annan. Jag är frälst av nåd. Att jag får ha det så bra, att jag är en del av det äkta olivträdet med all den välsignelse som bara strömmar ifrån roten som är fet. Det är inte mitt förtjänst. Det är genom tron på honom som jag får del av detta. Och därför ska jag inte förhäva mig, inte över någon och inte heller över judarna som har brutit bort genom deras otro. För texten säger, om du som kommer från såna konstiga vilda trä har kunnat blivit inympat, hur mycket lättare blir det inte för dem som är naturliga grenar att de igen blir inympade när de inte håller fast vid sin otro? Igen, samma enkla princip. Tror de på Jesus blir de inympade. Och det gäller både juden och greken. Ibland tror jag att vi begriper inte hur bra vi har det. Som troende på Jesus. Vi är så vana vid att vi är frälsta. Det är ingen nyhet. Vi kan sitta där och tänka på något helt annat när vi hör att du är frälst. Du har fått det eviga livet. Ja, då tänker vi på något annat. Vadå? Det har jag hört förut, 1000 gånger förut. Inget speciellt med det. Men om vi begriper om och om igen att utan Jesus, då hade inte funnits något hopp. Utan Jesus skulle vi vara på väg till helvete, precis som Anette också har vittnat om. Men tack och lov, genom tron på honom, då är vi på väg till himlen istället. Vilken skillnad, vilket byte. Frågan som vi kan ställa i all enkelhet till oss idag, så här när vi tittar på olivträdet, det äkta olivträdet. Lever jag i detta flöde? Eller finns det något där jag har tillåtit att det finns en blockad? Det finns ingen synd som vi inte skulle kunna få förlåtelse för. Förutom synden mot den helige ande, och den tror jag, den begår man inte förrän man med sista andetag säger nej till Jesus. För det är den helige ande som vill att vi kommer till tro. Men säger vi nej till hans värvning, då finns det inget hopp. Men under tiden, så länge vi är i livet, finns ingen synd som inte kan bli förlåten. Så det är enkelt. Ta den till Jesus. Försök inte att ursäkta den. Försök inte att säga, ja, men det finns ju massa med olika anledningar varför och så vidare. Säg till Jesus, det här, det vill jag att du förlåter mig. Förlåt mig, rena mig. Så att flödet finns där på nytt. Så att heligheten från roten får komma upp ända i toppen av grenarna. Låt oss leva i den helige ande. Och inte bedröva honom, som det står. Alla de här tankarna om den första kärleken. De finns med i detta. Lever jag i den första kärleken? Och nu kanske någon säger, men det är olika dagar. Jag känner inte mig alltid liksom på topp. Och det är helt okej. Det gör inte jag heller. Ingen känner sig hela tiden upp på topp. Det har inte med det att göra. Utan då är det fantastiskt att vi får veta när vi känner oss nere. Då finns han där och så bär han oss. Jag gillar fortfarande den här gode herden som bär på fåret. denna fåret har sprungit bort och inte orkar, hungrig, törstig. Kanske lite som de här pojkarna i grottan där just nu i Thailand. Utmattade. Och så kommer dykare och hjälper dem och bär dem. Det de inte kan göra i egen kraft, det är som Herren gör med oss. Tack och lov. Tack och lov. Vi får vara inympade i det äkta olivträdet med en förbindelse rakt till Herren själv. Amen. Tack Herre. Att du har tänkt på oss. Att du har tillåtit detta. Att du har öppnat upp för detta fantastiska. Att vi som har varit långt borta, att vi har fått komma nära. Vi som inte har tillhört din husgemenskap, vi får nu finnas där. Vi som inte har haft kontakt till dig själv, den levande guden, vi får ha detta genom tron på Jesus. Herre, fyll oss den här förmiddagsstunden. Herre, låt det strömma rakt genom oss. Allt det du har i välsignelser, i kraft, i helighet. All det du är och vill ge till oss, Herre. Vi vill be om förlåtelse för det som finns där som ett hinder. Tack att du vet hur du ska ta hand om detta. För du har all makt i himmelen och på jorden. Rena oss, helga oss. I Jesu underbara namn. Amen.